Har vi vibe, Brutti?
Nej.
Brukar man inte säga vibe?
Nej.
Får du en bra vibe av mig?
Nej.
Jag vill inte spela in längre. Något Kaiko är den humorfyllda podden på rena skötska där jag, Davva och min kompis Brutti ger dig en dos skratt i kollektivtrafiken.
Men fan går upp en vanlig jävla tisdag morgon och ställer sig och stryker.
Det perfekta sättet att göra vardagen lite mer underhållande, va? Lyssna på Podplay.
Ett poddtips från Podplay.
Hur skriver man med en utbränd hjärna?
Man stänger av ljuset på skärmen.
Okej. All makes sense now.
Flora Wiström här. Lyssna på min podcast Texten, där jag bjuder in några av Sveriges främsta romanförfattare, manusförfattare och poeter och gläntar på dörren till de annars så hemliga skrivarlyorna. Texten presenteras av Storytel, ljud- och e-bokstjänsten med över 1 miljon stories.
Radio Play.
Det här är en killboll.
Det är ett konstigt ord.
We overcame nothing to be here. Basically, tricks med skidor.
Hej Frida.
Hej Flora.
Hur är läget?
Det är bra.
Ja, fint.
Hur är det med dig?
Ja, men det är bra, tack.
Flora, vem är du?
Flora Wiström, 22 år. Bor vanligtvis i Stockholm, men just nu bor jag i Lissabon i 2 månader för jag jobbar som bloggare och skriver en bok. Jag skrev en bok som heter Stanna förra året. Eller den kom ut förra året. Och nu så vill jag skriva på min andra bok. Det är hemskt och ganska härligt, men väldigt hemskt. Och så är det med det. Vem är du?
Frida Vega Salomonsson. Jag frilansar som fotograf. Och sen så har jag en blogg på Bonn, en Instagram och en tidning som heter Nuda.
Skulle du säga att du är en influencer?
Nej. Eller ja.
Men du är ju en influencer. Inte.
Ja, säkert. Jag skulle, men det är så här vad... Jag heter...
Det är som att det inte riktigt går ihop att vara vänster och vara influencer.
Jo, det tycker jag att det gör. Men jag tycker bara att det är så himla... Vem säger det själv? Alltså jag förstår att det står influencer som titel på oss i något pdf-dokument hos olika PR-byråer i Stockholm. Men man kanske inte behöver... Alltså, eller jag känner ingenting för det. Jag kan absolut kalla mig för det. Men,
ja. Men, jag tänker att vi ska reclaima influencer.
Men det är också något jävla kladdigt och äckligt med att säga att man... Alltså influencer betyder ju att man på något sätt har makt att influera andra.
Det känns att man ger sig själv den medaljen. Typ.
Ja, alltså vem är jag att säga att jag influerar andra? Liksom? Det har inte jag någon aning om. Och vet inte som jag vill. Eller så här... Det är ett konstigt ord.
Det är ett konstigt ord. Men vi har i alla fall haft den här podden i... vad blir det? Alltså nu är det jättelänge.
Typ ja, flera år.
Ja, just nu så poddar vi på distans. Jag sitter i min garderob i Lissabon och du sitter i studion.
Vad mysigt att vi poddar på distans.
Vi har distansförhållanden.
Åh, det är så himla cute.
Gud, alltså det här med distansförhållande, det är ju...
Just det, du har ju det på riktigt också. Inte bara med mig, utan nej, också med viss,
med min partner. Mitt kärleksobjekt. Och jag försöker dela med det här. Och det är svårt, för vi är också ganska nykära. Så att man går ju runt och längtar väldigt mycket. Men jag mår väldigt bra också av att ha det här livet som jag har här. Så jag tycker inte så synd om mig själv. Men jag tror att det är värre för honom som är så här i Stockholms mars.
Det är värre för väder. Honom som bara var utan mig.
Och andra sidan har han alla sina vänner och inte jag.
Men om vi bara stannar här en kort sekund. Hur långt har ni hunnit botanisera er i alternativa sätt att liksom sexuell kontakt på avstånd?
Jo, men vi har haft FaceTime sex.
Ja, med video. Eller,
med video. Och det var något som vi också hade pratat om innan, att så här, ja, men det är ju mysigt, det kan vi ha. Och sen så blev jag jättegenerad när vi facetimade och jag insåg så här, fan, nu kanske vi kommer ligga. Men sen så skedde det ganska naturligt, för det är det som är så härligt när man blir kåt, att man liksom förlorar lite själv, eller man blir inte så självmedveten.
Ja.
Alltså jag tänker i allmänhet, men det är det som kåthet gör, att man så här, många som kommer ur långa förhållanden är ju så här, hur fan ligger man nu? Typ. Jag vet inte hur man gör, men att så här, eller hur raggar man? Men att så här, är man kåt och typ så här,
you'll börjar... find a way.
Ja, alltså det bara sker, och det är så nice. Och det är också det som händer när jag och min partner skulle ha FaceTime 6, att det bara skedde och helt plötsligt så var vi där och liksom skrev ett rakt upp i webcam.
Mm.
Och det var jättemysigt.
Ja, det är väldigt... Jag var tillsammans med en person som var borta flera månader i sträck, bland halvår, utomlands. Så då hann man ju explora en del på de vattnen. Liksom.
Mm.
Det är ganska nice. Alltså, det är någonting annat.
Det är lite som att titta på porr. Alltså, det
ja,
blir...
det är interaktiv porr. Typ,
ja, verkligen. På något sätt. När jag är här så kompisdejtar jag mycket. För att jag är en person som behöver...
Du kompisdejtar alltid mycket.
Ja, fast i Stockholm så har jag inte samma möjlighet. För då vill jag underhålla de relationer jag har i Stockholm mer. Liksom.
Nej, men du har ju ändå utnämnt dig själv till någon typ av kompisdejtsexpert.
Ja, men det tycker jag ändå att det kan jag ge mig själv. Men då så träffade jag en tjej här som var svintrevlig. Och vi pratade om så här, hur det är att komma som tjej till en ny stad. Och om man känner sig trygg eller inte. Och hon är här med sin kille. Och de hade pratat om att så här, när de går hem på kvällarna så brukar de ta en väg tillsammans. Men när hon går hem själv så tar hon en helt annan väg.
Mm.
Och när hon hade berättat det för sin kille så hade han blivit jätteförvånad och liksom inte ens tänkt den tanken. Han liksom, i hans värld så fanns det inte riktigt att så här, hon måste ta en annan väg för att känna sig trygg. Att hon hela tiden vet att någonting kan hända. Och det är inte för att Lissabon är en sån stad, utan det är för att det är så liksom, i det stora hela. Och att så här, det blev så tydligt då att det är så många killar i ens närhet som liksom inte ens reflekterar över faktumet att man kanske går med nycklarna mellan fingrarna eller tar en annan väg eller liksom är rädd. Och sen så pratade vi också om att hon hade läst en artikel som handlade om vad folk är räddast för när de ska på Tinder-dejt. Och jag var tvungen att googla det här när jag kom hem. Och då så stod det att det var en dokumentär som HBO har gjort som heter When Strangers Click, Five Stories from the Internet. Och då gjorde de en undersökning på heterosexuella där frågan då alltså var, vad är din största rädsla när du ska Tinder-dejta?
Mm.
Och då svarar tjejerna that he's a serial killer. Och killarna svarar that she's fat. Och då känner jag så här att det blir väldigt tydligt ibland hur man lever som på två helt olika planeter. Att det är så här, att ställa de här problemen mot varandra, alltså det får mig att bara vilja sätta alla jävla heterosnubbar i en raket. Och sen bara räkna ner. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Och skicka iväg dem. Alltså bara, goodbye. Never come back.
Nej, men det är helt sinnessjukt. Det är verkligen så här, vad är mäns största skräck? Att kvinnan man ska träffa inte är attraktiv. Tjejer, vad är deras största skräck? Att mannen de ska träffa ska döda dem.
Ja. Alltså,
Det
finns inget som killar fasar för så mycket att tjejer ska vara tjocka. Alltså inget som provocerar killar så mycket som en tjock tjej, uppenbarligen. Och det är så jävla sjukt äckligt så att jag bara vill gråta.
Jag tänkte på det igår, att mycket av att vara i en heterorelation upplever jag, även om jag har varit med väldigt fina killar, så handlar den relationen också mycket om att på något sätt lära sin partner om hur det är att leva som kvinna. Och man behöver berätta vad en sån sak som endometrios är och förklara för honom hur vi pratade om den sjukdomen förra avsnittet. Och förklara för honom liksom hur det kan vara så att en folksjukdom som var tionde livmoderbärare har ändå liksom inte knappt finns någon forskning på. Eller hur det är att gå hem sent. Vad gör man för typ av förberedelse för det? Vad tänker man i huvudet att man hela tiden är beredd? Alltså alla sådana små grejer hela tiden. Att man hela tiden måste på något sätt berätta för sin partner om hur det är kvinna, medan en partner kanske ofta i en heterorelation inte behöver berätta så mycket om hur det är att vara man. För att det har vi lärt oss i alla filmer och alla böcker vi någon gång har läst.
Ja, och jag tänker att det där gör man ju jämt i en relation även så här nu när vi är vuxna. Men det var ju också någonting man i allra högsta grad gjorde väldigt mycket i så här, den första relationen.
Mm, 100%.
Och att jag kände det nu så här, i min andra relation, att jag bara, gud vad skönt det här är. Att, så här, det är någon annan redan som har gjort det här.
Det är någon så innan som gjort allt groundwork.
Det är så jävla skönt. Sen så finns det klart alltid saker man kan prata om och så här, diskutera, såklart. Ingen är ju perfekt så. Men ja, fan vad vi måste kämpa hela tiden för att bara undervisa. Nu så jävla konstant professor inom området att vara kvinna.
Ja, och inom området att ha en relation. När jag gick i kanske trean, hur gammal är man då? 9?
Ja, 10 typ.
Ja, 9-10. En 9-10-årig Frida. Och då gick jag i 3B på Bollstanäs skola i Upplands Väsby. Och två av mina bästa kompisar i min klass hette Ellen och Namita. Namita blev sen Miss typ World India förra året eller någonting, by the way.
Nej, fy fan vad cool.
Så jävla sjukt. Det finns en så här verkligheten i P3 avsnitt som bara handlar om typ Namita och hur hon blev det. Väldigt sjuk sidogrej. Men i alla fall, Namita och Ellen gick på basket. Och då var jag lite sugen på att testa det, att spela. Så att då ska jag få komma och prova en träning. Och då vet jag att jag ska ta med mig shorts och t-shirt och vattenflaska och gympaskor och en basketboll. Och min pappa hade en basketboll, så jag fick låna med den. Och så kom jag dit och så är det ett lag med några år äldre killar som tränar samtidigt i hallen. Som spelar liksom på planen bredvid. Och sen så har vi, ska vi tjejer ha en samling på planen. Så att alla bollar och vattenflaskor och allting ligger kvar vid bänkarna vid ribbstolarna. Och sen så har vi klart samlingen. Och sen är det dags för alla att hämta sin boll för att träna och dribbla. Och så hittar inte jag min boll. Och då ser jag att killarna har slutat sin träning och börjar latcha runt på planen. Och då ser jag att några av de killarna leker runt med min boll. För att det står Anders i svart tusch på den. Och det man måste också bara tänka in i den här åldern, att olika åldrar på barn, det tar man in väldigt starkt. Alltså hierarkier är väldigt starka i den här åldern. Om en 9-åring är liksom en pensionär jämfört med någon som är 7,5. Alltså bara att barnens räknar i halvår, att det är viktigt för barn att säga och att man är 1,5.
Väldigt
så någonting liksom om hur tidsindelning, hur viktig den är. Och sen också framför allt i uppdelningen mellan tjejer och killar. Men då säger jag i alla fall att de här killarna leker med min boll. Så då tar jag mod till mig och så går jag fram och frågar om jag kan få tillbaka min boll. Och så börjar alla de skratta åt mig. Jättelänge. Och säger att det här kan inte vara din boll. Det är fel storlek för dig. Det här är en killboll. Och sen så gav de den bollen till mig motvilligt. Och sen gick jag tillbaka till träningen. Jag vet inte om det här kommer fram så bra, men det är så här...
Har tioåringars kroppar, oavsett om man är pojke eller flicka, är ju lika små.
Jo, men jag tror att det var att jag hade också framförallt en vuxen boll.
Ja.
Men det var liksom skammen över att komma dit, ha med sig fel boll. Ah. En för stor boll och sen att de här killarna skrattat mig. Alltså jag gick aldrig mer på en till basketträning. Sen ville inte jag gå på basket.
Nej, de sabbade det liksom för dig.
Totalt.
Mm.
Och det här är verkligen så här, inte en stor grej liksom.
Jag har exakt samma erfarenhet. Alltså...
Men att det var liksom en så här tråkigt att jag hade en möjlighet här att få kontakt med basket eller liksom testa det, och sen kom jag in i det rummet och det tar liksom 10 minuter innan jag har tagit emot signaler med att jag är fel, någonting jag har gjort är fel och att ungefär du borde inte vara här. Nu tar jag verkligen i och överdriver. Men det kändes så för en nioåring som blir utskrattad på första gången den ska testa på en basketträning.
Ja, alltså när jag var i samma ålder så var jag skitkär i en kille i min klass som var så här, han var så här klassens cooling typ. Och jag var yngst i klassen och han var äldst i klassen och vi var alltid ihop och han var så här ganska mobbig av sig. Alltså han var inte, det är så här, kanske inte min stoltaste stund så här i efterhand, men jag minns i alla fall att han sa till mig så här: Flora, du är så värdelös på fotboll. Mm. Och han var så här fotbollskille. Och när han sa det också så tog jag det här ordet ordagrant, att jag var värdelös. Att killen jag var kär i hade sagt att jag var värdelös. Och det var en väldigt stor grej i min dagbok. Liksom, jag ältade det här om och om igen. Men att så här, jag väldigt, väldigt tydligt fick veta från alla håll att så här, bollsporter är jag svindålig på. Och då var det liksom bara så. Okej, men jag är en person som är dålig på bollsporter, punkt.
Jag tycker att det är så himla... Jag har följt, eller jag och Andreas har tittat en del på skidor nu under VM. Och det är så himla coolt för att Emma Dahlström tog VM-silver i slopestyle.
Vad är det?
Slopestyle är basically tricks med skidor. men att man åker ner för en backe där det finns väldigt många olika, man ska göra flera grejer. Det finns så här rails och lite så här olika grejer på vägen. Sen finns det något annat där det bara är typ ett stort fett hopp om jag ska så här göra en grej typ.
Mm.
Varsågod skidåkare att mejla in med synpunkter på att jag pratar om VM i tricks med skidor. Men det är i alla fall jävligt coolt att hon gjorde det. För att, eller inte väldigt coolt att hon gjorde, eller det är klart att det är skitcoolt att hon gjorde det. Men det är väldigt spännande om, tycker jag, hur tjejer utvecklas i sport just nu. Och kan göra trick som ingen annan tjej kunde fram tills nyligen. Och framförallt kanske att det märks i mer extrema idrotter som liksom cross och skidor och den typen av sporter, att tjejer utvecklas väldigt fort just nu.
Men tror du inte det handlar om sportjournalistik också, att man inte har liksom rapporterat det så mycket tidigare heller?
100%. Jag tror att det beror på flera olika orsaker. En del tror jag såklart är att det rapporteras mer, eller att tjejer får mer långsamt medialt utrymme, vilket gör att andra tjejer kan se, få andra tjejer som idoler som håller på med de här sporterna, och att det tydligt öppnar upp ett fönster att så här, okej, det här är möjligt för mig också att hålla på med som små kids liksom. Och dels att tjejer successivt, ja, dels att man får nya idoler att titta på, och sen så också kanske att man långsamt växer upp i ett samhälle där det ändå långsamt blir bättre och bättre för tjejer att växa upp.
Mm.
Och att tjejer tidigare och oftare får möjligheter att testa sporter som tidigare varit mer reserverade för killar. Alltså om tjejer... Det blir ju en väldigt tydlig uppdelning annars om man har ett samhälle där killar och tjejer... Nu, alltså jag vet att jag sparkar in öppna dörrar nu.
Och omsatt vi pratar om cis-tjejer och cis-killar, men det förväntar vi oss att ni fattar. Men det är bara en liten brasklapp.
Ja. Men att det är ganska, jag tänker att inom sport, eller man pratar ofta om olika, om hur killar och tjejer växer upp med olika förutsättningar och hur det tar sig i olika uttryck. Vi pratade tidigare till exempel om hur kvinnor tidigare tränas i att visa omsorg och att ta hand om och snappa upp signaler för andra som behöver någonting. Alltså att träna emotionell omsorg på olika sätt. Men det är också så himla tydligt i sport då, vad som blir skillnaden för tjejer och killar i förutsättningar tidigt. Om man tänker att en kille tidigt får en sparkcykel och drar ut och lär sig att ramla och skrapa upp knän och framförallt får självförtroendet i att kunna se sig själv som en sportig person och är van att utmana kroppen. Och så har vi en tjej i samma ålder som sitter inne eller kanske leker med en docka eller typ broderar. Då är det ju ganska, eller vem fan broderar idag? Okej, men en som sitter inne och syr, gud, så här himla medeltida aktivitet. Vem av de här barnen kommer då få ett försprång inom sport? Det blir, ett sånt här exempel gör det så himla tydligt hur barn övar upp olika förmågor och färdigheter.
Mm. Och liksom åt andra hållet så är det som att många tjejer använder, alltså att man att det finns inget som är så skrämmande för killar som tjejer som har bra självförtroende och som så här kan kicka de olika sporter. Så att man som tjej också, för att bli omtyckt, är så här: nej, jag är så himla dålig på det här. Nej men gud, ska vi spela pingis? Men gud, jag suger på pingis. Och att man liksom tar till det också för att bli accepterad av killar.
Ja, nu förstår jag att mycket av det vi pratar om nu är ganska självklara grejer. Men jag tycker ändå att det är spännande hur man kan se så pass när de här... hur olika förutsättningar ganska tidigt, hur det blir väldigt tydligt och tar sig uttryck sen senare i att skapa bättre förutsättningar. Alltså om man tidigt får öva upp sina förutsättningar för att få bra motorik och kroppskontroll liksom, och hur det leder kombinerat med idoler. Så jag tror att det kommer hända väldigt mycket inom bland kvinnliga idrottare. Och att kommande generationer liksom kommer bli bättre och bättre. Och det känns väldigt spännande. Gud, jag vet inte varför det här blir ett sportavsnitt, men jag var på Tempo filmfestival. Men då visade de olika dokumentärfilmer, och framförallt skulle jag se Maceos film. Men innan den filmen så visades en film om Östersunds FK, som är en fotbollsklubb up north, som plötsligt hamnat i... eller som plötsligt, gud vad det är, från ingenstans, men som kommer med i Allsvenskan. Och i Östersund så betyder ju fotbollsklubben såklart väldigt mycket för stan, och att alla spelare är såklart förebilder för alla kids där. Och de har gjort ett så himla häftigt projekt där de har en kulturcoach för laget.
Ja. Vad innebär det?
Det innebär att de får låta spelarna liksom också jobba med olika kulturgrejer som en lika självklar del i deras schema som att liksom träna annat. De hade någon bokcirkel där de fick läsa olika böcker, och då också hade läsprojekt med att de spelarna åkte ut till olika skolor och läste med barn och så, för att uppmärksamma att kids ska lära sig läsa och att det är viktigt att läsa. Och sen så har de haft dans, och det var det den här dokumentären handlade om. Där man får följa dem när de får in dans på schemat. Och det är liksom inte... Det här är liksom professionella fotbollsspelare som plötsligt, eller som får in det här på schemat. Och det är liksom inte heller frivilligt. Utan det bara ingår i att spela i laget. Och det var så himla, himla fint att se. Och då pratar de om det, att det är anledningen till att de gjorde det här med att ha den här kulturcoachen, och att de känner att det har skapat en bättre dynamik i laget på flera sätt. Bland annat för att spelarna, för det är ju spelare som är liksom från massa olika länder, som kanske inte har liksom känt varandra since forever, utan det är ju folk som är ihopsatta till ett lag för att de är inköpta liksom, professionellt. Men att det är så viktigt för spelarna att kunna se varandra som människor, och att kunna vara en del av samhället runt omkring dem och kunna vara nära varandra, att kunna kramas och göra bort sig och liksom fjanta runt, istället för att ha den kanske mer klassiska matchattityden där alla bara är fotbollsspelare som ska gå ut och göra sitt och hålla käften. Med grundtanken att man vinner fler matcher och man blir liksom modigare också utanför planen. För då kan man äga det på planen också.
Så jävla klokt.
Det var väldigt, väldigt fint med alla de här spelarna från 8-9 länder som bara verkligen så här gick in och gjorde det här 100%. Så får man följa dem när de liksom dansar ballett och så. Och då säger någon från klubben också att för oss hade det handlat om att hjälpa spelarna utvecklas, inte bara på planen utan också som unga män. Många av dem kommer inte att fortsätta vara fotbollsspelare hela livet, utan måste kunna hantera övergången till den riktiga världen, till att bli någons make eller pappa. Och det är viktigt att de utvecklas till bra människor. Det garanterar inte att vi vinner fotbollsmatchen, men det är så vi vill driva vår klubb.
Det är så jävla fint tänkt.
Alltså jag... Det är så otroligt fint att bryta den sportmatchkulturen med en så här grej. En sån här grej. En av spelarna kom till Sverige från Nigeria när han var 19. Då hade han en himla klockren analys av hur det är att gå ut i Sverige. Han bara, det är lite tråkigt att gå ut och dansa i Sverige. För folk vet inte riktigt hur man dansar. Alla killar liksom bara hoppar upp och ner. De har liksom aldrig movesen och bara båda... att man liksom blir trampad på väldigt mycket. Det var en väldigt rolig analys. För ofta när man är ute på klubb så är det liksom att så här killar står i så här klungor och så här hoppar typ i takt med den att dansa.
Okej, jag kan inte tänka mig något värre än killar i klungor. som håller varandra om ryggen och hoppar i takt.
Jag vet, för det är som ett helt så här fotbollslag som närmar sig en liksom långsamt.
Ja.
Det finns en komiker som heter Bo Burnham som besöker Conan O'Brien. Och jag brukar tycker väldigt mycket om Conan. Jag brukar titta väldigt mycket på YouTube. Och då tyckte jag att de... komikern Bo Burnham besöker Conan O'Brien. Och det här är ett YouTube-klipp från det avsnittet som jag tyckte var väldigt roligt. Som handlar om att lyckas. Och som handlar om personers olika förutsättningar att lyckas.
Don't take advice from people like me who've gotten very lucky. You know, we're very biased. Like Taylor Swift telling you to follow your dreams is like a lottery winner saying, liquidize your assets, buy Powerball tickets. It works. Yeah. You will get, you won't. She's.
I work really hard. I think I have some ability, but I also got really lucky. Mm. And when some people act like that's not part of it, it makes me a little crazy.
Yeah, of course. And we're tall white guys. We overcame nothing to be here. There was nothing standing in our way and we barely got here. You have no chance.
Det är väldigt, väldigt bra på slutet också. And we're three tall white guys. We overcame nothing to be here. Nothing was in our way.
Det är så jävla sant. Alltså gud vad det där... Jag blir fascinerad över att folk fortfarande på fullast allvar säger så här, du klarar vad som helst, du kan nå vart du vill. Mm. Alltså det är fortfarande en legit sägning som så här, lyckade människor säger.
Ja, och att det är typ legit att ta karriärsråd från typ någon som Justin Bieber.
Det har vi ju pratat om många gånger, men att det är ett så himla liberalt sätt att se på världen som är så himla, det finns liksom ingen klassförankring eller någonting i det.
Mm.
Utan det är bara så här, du kan nå dina drömmar om du bara kämpar tillräckligt hårt. Och man bara, ja fast... Mm. Det kanske inte alls går.
Jo, men de pratar också vidare i det här klippet om att Conan säger att han alltid såklart kämpar och gör sitt bästa. Eller att han verkligen har liksom kämpat hårt såklart, obviously. Men att man glömmer bort, men det är viktigt att tänka på att så himla stor del är tur.
Ah.
Sen är det ju så att det räcker ju inte med att inte göra någonting och bara ha tur. Utan det krävs ju båda delarna, så det är klart att om man har en ambition om att göra någonting så är det ju inte jag vill liksom inte dissa det, eller det, man måste ju kämpa på så mycket man kan.
Mm. Som tjejer är man ju också van att förminska sitt hårda arbete, och jag kan vara lite så här, men förut så sa jag så här, ja, nej, men jag ska sitta och skriva lite idag, men nu kan jag vara mer så här, men jag ska jobba idag för att det här är mitt jobb, och det är också jätteviktigt att så här, absolut inte förringa att man lägger mycket tid på sitt arbete, men att man måste alltid komma ihåg att det liksom finns fler parametrar än att man gör sitt jobb bra. Och det är ju det han snackar om i det här klippet också. Ja, alltså det här med att lyckas är ju väldigt abstrakt. Jag kan ju så här, rent objektivt se att folk att jag har lyckats för att jag har gett ut en bok. Och så här, i vår kultur så är det typ det mest prestigefyllda man kan göra att så här, vara en författare och ha gett ut en bok. Och samtidigt så betyder ju inte att man har lyckats att man nödvändigtvis är lycklig. Jag skulle säga att jag är ganska lycklig, men det går ju upp och ner. Liksom. Jag är nog mest tillfreds liksom. Och ganska olycklig ibland. Hur som helst så var det verkligen så att när jag stod där med boken i handen så var jag så här, jaha, men är det här allt? Ska jag inte känna mer än så här? Och att det blir ett väldigt så här, stort antiklimax också, att man hänger upp sig på den där stunden att bara jag når hit, då kommer jag vara lycklig.
Men man känner aldrig så. Så känner jag också med alla typer av mål. Jag har uppnått att när man väl står där så är det aldrig så stort som man tror att det ska kännas.
Nej, exakt. Och det låter ju deppigt, men det är också det som vi var inne på i förra avsnittet. Att stress, att det är aldrig värt det om man inte mår bra i stunden. Och jag vet att många kommer säga, ja men det här är en sån himla klyscha. Men jag tycker ändå att det är så värt att säga att allt som räknas är att man mår bra här och nu i stunden. Och då så spelar det ingen roll om man kommer vara lycklig den dagen man står och håller sin färdiga bok i handen. Om man inte tycker att det är roligt att skriva. Liksom. Eller om man bara kämpar på med det och stressar och mår dåligt. För att det är liksom, man kommer känna antiklimax den dagen man kanske eventuellt står med en bok i handen. Det är tyvärr så. Det handlar ju om att skapa sig ett intresse som liksom är att jag tycker om att fota, därför ska jag fota, inte så här, jag vill ställa ut på Moderna Så därför ska jag fota. Utan att det är så himla himla bara viktigt att landa i det. Varför man håller på med det man gör. Och eventuellt så lyckas man. Men som sagt, det behöver inte nödvändigtvis betyda att man är mer lycklig då.
100%. Ja. Gud, det är min nya catchphrase. 100%.
100%. Vi har fått en hälsning av en lyssnare.
Ja, precis. Vi uppmuntrar er nu till att skicka in ljudfiler. Alltså inte med vad som helst. Jag vill inte ha typ en prutt. Utan med kanske frågor eller funderingar. Eller någonting man har hört i avsnittet som man har någon kommentar på. Eller tycker att vi ska säga något mer om. Och då fick vi in det här meddelandet.
Hej Flora och Frida. Jag heter Alexandra och jag skulle vilja skicka en liten hälsning via er till min bästa vän Saga, som jag vet älskar er podd och som sitter och lyssnar nu definitivt. Hon och jag brukar lyssna tillsammans, eller så brukar vi prata om avsnitten efteråt, och vi tycker båda om podden jättemycket. Så ja, kan tänka mig att hon är rätt förvånad nu. Hej hej Saga!
Så himla gulligt!
Så så cute!
Ja, verkligen. Skicka gärna ljudfiler till oss på mail vistromflora@gmail.com eller frida@fridavega.com.
Ja.
Vi finns också på Instagrams, floravis och fridavega, och under hashtaggen florafrida. Och vi hörs snart igen.
Och tack till Jonas som styr den här skutan.
Sköp Jonas Lindskov, tack till dig kapten. Hej så kram.
Okej, nu kommer Jonas in här.
Jonas.
Vänta, han hör inte det.
Lämna